Välkomna tillbaka till Placera TV. Vi fortsätter att räkna ner dagarna inför jul och nyår. Och idag ska vi göra det med en riktig börsveteran, ingen mindre än Georg Joje Norberg. Välkommen.
Tack Jesper Norberg.
Ja, kul att ha det här. Vi är inte släkt, jag brukar säga det.
Nej, vi jobbar på det.
Ja, ibland önskar jag att vi vore det faktiskt. En speciell kemi här känns som. Hur är läget? Är det bra?
Ja, det är mycket bra.
Mycket bra till och med. Har det att göra lite grann med att... Jag säger så här, vi ska prata mycket om börsen och grejer som har hänt och lite hur du tänker. Men vi måste ju börja med din nya karriär. Eller ny karriär, men karriärsteg. Berätta, vad är det som händer?
Lite konstigt, men vid min höga ålder så fick jag ett anbud.
Drygt 40 brukar jag säga.
Drygt 40. Av min gamla kompis Mats Lindblom som är en mycket skicklig förvaltare med specialitet räntan. Han ringde och frågade om jag ville komma och hjälpa honom. Och då sa jag, gärna Mats, det gör jag gärna. Men, sa jag, vi måste ha någon yngre som kan det här med datorer också. Och det är redan fixat, så.
Det är fixat, okay.
Ja, så jag har kommit in en 38-åring.
Var någon? Du har inte berättat vad det är någonstans.
Det här är på Quesada.
Quesada,
ett family office som inte har gjort så mycket väsen av sig externt. Men nu är jag här, så att, nu är det nya vindar.
Vad är det för typ av förvaltning då?
Det är traditionell förvaltning sett till att vi har ett antal fonder. Mats förvaltar framgångsrikt en fond som heter Bond Opportunity.
Ja.
Den kan man absolut investera i, företagsobligationer huvudsakligen. Jag har tagit över och renoverat Sverigefonden och kommer i inledning nästa år att starta Quesada Vision. Det blir en
småbolagsfond, va?
Ja, småbolagsfond med inslag av nordiska aktier, 30% Norden. Ska det, eller 30% utland ska det minst vara.
Okay.
Fokus är då småbolag. Det kommer ju givetvis inte att bli microcaps. Det är lite för svårt för mig. Men traditionell småbolagsfond med inriktning på bolag med strukturell tillväxt.
Fantastiskt spännande. Och glad jag är för din skull.
Tack så mycket. Ja, det ska bli jätteroligt.
Vi ska prata om några av de här grejerna. Jag tänkte att vi ska prata om några aktuella händelser som du vill uppmärksamma. Vi har pratat om de här tidigare, inte du och jag, men andra förvaltare. Men jag vet att dina insikter brukar betyda lite extra.
Jag hoppas att det var insikter.
Du, den första är Elekta.
Ja.
Favorit för många. Många har snackat om den. Och så kom den dräpare, får jag kalla det för det, i november när de kom en vinstvarning. Så här tog börsen det.
Ja.
Det var ju en rejäl smäll de fick på ett kvartal.
Ja, och den har inte återhämtat sig ännu. Och varför blir det då så här? Jo, det är ju för att analytikerna har ju skruvat upp förväntningarna ordentligt. Eftersom det nu är ett riktigt bolag det här med då Hausmann som vd. Han har, det är ordning och reda i det här bolaget. Han berättar ju då att marginalen är lite sämre för det här kvartalet. Mm. Försäljningen är okej. Okay. Den är rent av lysande. Och, men marginalen är lite sämre. Och installationer av då sålda system har gått trögare. Och hur ser jag då på det här? För jag ser ju på det här som ett långsiktigt ägande. Så ser jag väl att det har öppnats ett enormt intressant köptillfälle. Mm. För att jag tycker nog inte att man ska extrapolera den sämre marginalen till att den alltid ska vara sämre. Utan jag tror att det beror väldigt mycket på att man nu håller på att installera Unity-system som man har sålt. Och här har man ju inte riktigt lärt sig ännu. För de här maskinerna kräver ju då ett separat nytt rum eftersom man jobbar både med strålning och med magnetröntgen. Magnetröntgen är också en mycket kraftfull energikälla. Ni kommer kanske höra det talas om den här mobila magnetröntgen där operatören flög rakt in och fastnade på den här.
Alltså det, låter ju
magnetröntgen, det är starka grejer. Han hade nog på sig en sån här väst då, så att han höll på hur som helst. Det är det ena. Det andra är ju då att återigen Unity-systemen. Det här ska ju ut på då många nya kunder. Så jag tror att en stor del av förklaringen ligger i det. Förvisso är det dock så att man kan konstatera att det enhetspris som man initialt trodde sig kunna få, $10 miljoner per maskin, är nog snarare 8. Så att, på så sätt är det ju en korrekt. Sen finns det också en stor förklaring just i den här rapporten kring valutor.
Ja.
Så sammantaget, vad fokuserar jag på? Jo, jag fokuserar ju på då att man har sålt fler Unity-maskiner än vad man har prognostiserat. Mm. Det mål man hade då att det skulle bli 75 stycken till nästa sommar. Det säger då vd att det är helt inom räckhåll och man skulle nästan kunna bocka av den.
Jag får känslan att det som jag lyssnar på vad Elekta säger, de säger ju att det handlar inte om inställda ordrar. Utan det handlar om att en förskjutning, det tar längre tid helt enkelt. Sen vad gäller Unity, precis som du säger, man har målet med råge inom räckhåll. Sen när jag pratar med analytiker så är det många av dem som tror att ja, Unity initialt kommer förmodligen påverka marginalen negativt, vilket vi kanske ser här. Men på sikt ska det vara en produkt som ska generera bättre lönsamhet. Absolut. På sikt, det kan ju ta ett tag. Absolut. När det börjar bli installerat, man får in andra intäkter och så vidare.
Men det som vi inte har tagit upp, det stora är att det här är en dealbreaker. Det kommer inte att...
Unity, eller?
Ja, just att man kombinerar MR-röntgen med strålning. Så att operatören, onkologen, har en möjlighet att se någonting. Mm. Och då kan vi också se ljuset av vad som sen hände efter rapporten. Att man, jag hoppade till lite, man har köpt in sig i ViewRay, deras amerikanska, dock mikroskopiska konkurrent. Som är nog ännu inte har lyckats få ihop något system. Mm. Man köper in sig här och skaffar sig ett litet giftpiller, 7,6% blev det, som man äger. Varför gör man det? Jo, det är ju för att om Varian får för sig att ja, men vi ska nog hålla på med det där, så är det naturliga bytet för dem att köpa ViewRay, så kanske de kapar lite tid. Mm. Nu har man ju då ett giftbilder här så att man kan bromsa det. Så att det finns stor chans att Varian får väldigt stora problem.
Så bra läge helt enkelt efter det här.
Läge.
Vi ska ta en aktie som har gått i motsatt riktning, där det också har surrats mycket kring, och det är Trelleborg.
Ja, Trelleborg.
Förlåt. Där ska vi ta först. Kom informerade här att man gör en omorganisation. 5 affärsområden ska bli 3 om jag tolkar det rätt. Marknaden gillar det, även fast marknaden har ju inte, jag ska inte säga att man har förväntat sig, men har liksom önskat att någon form av omorganisation ska ske i Trelleborg. Och mycket har ju att göra med det här. Det här är Trelleborgs omsättningsstaplarna och så är den rullande lönsamheten rullande 12 månader EBIT-marginal som dyker söderut. Varför är den här affären så viktig och varför reagerade aktiemarknaden som gjorde positivt med
det? Ja, det här är ju lite roligt för att egentligen så har ju ingenting hänt.
Okay. Men
perceptionen kring det här bolaget kommer ju att ändra sig dramatiskt. Här har vi väldigt roligt. Vi ser den här marginalen kommer ner här och om vi går tillbaka lite så när vi lyssnar på Peter Nilsson då som säger Sailing Solutions haft en marginal i kvartalet på 23%.
Så det är bra. Uh-huh.
Ja, det är fantastiskt. Uh-huh. Det orkar ju inte då lyfta hela bolaget längre. De här högmarginalprodukterna. De har ju drabbats av att de har en del lik i lasten då. De kanske inte är döda. Tvärtom, det går nog att sälja de här bolagen. Vad man gör nu är att man flyttar över de här mindre lönsamma delarna till ett workoutbolag där man har för avsikt att så småningom avyttra det här. Mm-hmm. Jaha, och vad händer då? Jo, då exkluderar man ju de här bolagen från det här fina Sailing Solutions. Så då kommer vi få se marginal hoppa upp igen. Det är klart att svenska analytiker, de genomskådar det här och sannolikt svenska placerare, men inte kanske alla. Mm. Framförallt inte utländska, för de kommer ju se att marginalen går upp här.
Det låter som det finns potential ytterligare med kursen så småningom. När det här verkligen blir det, synligt då?
Den gick väl egentligen upp det den skulle på den här perceptionsförändringen.
Okay.
Men jag håller inte för otroligt att det ändå kan vara lite kvar.
Så bara avsluta med att visa att det här är den organiska tillväxten. Den ska väl inte påverkas mycket av det här eller?
Nej, det kommer
att... De har ju lite agro och sånt där som har lite trögare va?
Sannolikt kommer de väl inte göra det. Nej. Det är väl just det som är problemet, att det tar ju aldrig fart det.
Vi tar lite börssnack då, tänkte jag.
Ja.
Är du förvånad? Det här är OMXS30, där du framförallt är inne och harvar just nu. Och så har vi småbolagsindex. Båda har gått väldigt bra. Är du förvånad över den här styrkan i börsen?
Ja, det är
i
klart.
I år alltså.
Det är klart att jag är. Och att säga något annat, det är bara den där Jonas på Erik Penser som påstår att han är inte överraskad. Men jag tror alla andra är det. Hur som helst, vad är det som händer här? Ja, det är ju här i somras att man kunde trycka ner de låga ränteförväntningarna ännu mer. Mm. Det finns ju ingen ränta, men det gick tydligen att flöda på med ännu mera pengar och vända då sentimentet. Vi ska ju också komma ihåg att förra året vid den här tiden, då var vi inte lika glada som idag.
Nej, det var svag, väldigt svagt december förra året.
Det var det. Mm. Men att vi skulle få en återhämtning av det, men dessutom få lite extra boost, det är jag överraskad över. Det är jag verkligen.
Det här är ju börsens bästa kompis, va?
Ja, det är ju. Det
är illustrerat i den amerikanska tioåringen, ja. Men vi kan ju titta på andra ställen också. Givetvis.
Om vi går tillbaka till lite drygt ett år sedan när vi satt och talade om 3%, och så blev det hände ingen på 3, men på 3,25, då kraschar börsen. För att sen så trycker man tillbaka räntorna ordentligt, sänker korta räntan också. Och så då får man mer ammunition.
Ja, och det väl, känns ju som det ska fortsätta 2020.
Ja, det gör ju det. Så att om vi hoppar in på vad vi ska gissa för nästa år, så är det ju mer av samma. Möjligen är det väl dock så att nu har vi ett bra år bakom oss.
Ja.
Det hade vi inte när vi började det här året, tvärtom. Så det innebär ju att vi kan ju inte förvänta oss en lika stark utveckling som vi haft här under hösten.
Nej.
Så lite grann muddling through skulle jag säga, men svagt uppåt då.
Vi ska titta på några sektorer och vi börjar med den definitionen av ränteproxy.
Ja.
Det här är ju fastigheterna, vi har ältat det väldigt mycket i höst, men det är bara ticka på och sen K-fast det rusade och det görs affärer med en SBB och Hemfosa och över 50%. Mm. Är det en bubbla?
När Ilja skulle då sätta SBB på börsen så hade, då den korpavdelningen stora problem eftersom han köpte ju bolag hela tiden, så de fick aldrig klart det här prospektet. Och det, han har inte gett sig än. Ja, här kommer affären i en rasande takt. Han gör ny emission samtidigt som han lägger bud på ett börsnoterat bolag. Han är ju, om man nu får, det fanns ju, vi har ju Rutger Granhult också. Men jag skulle säga, här har vi en man som springer ännu fortare. Ja, kanske jämförbart med Petter Stordalen inom hotellverksamheten. Men det här är ju väldigt speciellt. Och det är ju klart att...
Men är det en bubbla? Eller om vi har den här räntemiljön vi snackade om tidigare, kommer det här bara fortsätta?
Nej, det kan det väl rimligen inte göra.
Det måste ju vara en värdering någonstans.
Ja, värderingen har ju... Alltså på något sätt så... Nu har vi ju kommit till det här konstiga som jag kommer ihåg från slutet av 80-talet. När vi i Sverige tyckte att... Men vad billiga fastigheterna är i Tyskland och Holland. Är de helt dumma i huvudet? Vi åker dit och köper allt som finns. Och nu har vi uppnått det igen.
Ja.
Nu är våra fastigheter dyrare än i Holland och Tyskland. Så att lika fel som det var den gången är det den här gången. Ska det bli en krasch? Nej, det blir det ju inte om räntan inte går norrut då. Men om vi antar att den bara håller sig här då. Mm. Kanske svagt upp lite. Riksbanken höjer väl med 25 punkter till noll nästa vecka. Då kan vi väl ändå tro att vi ska inte betala 1,3 gånger EPRA-NAV. Varför påhittar de här? Det här EPRA-NAV vet jag inte riktigt. Men det är väl den som ger oss, så att säga, mest substansvärde. Ja. Ja, så att det är lite bubblare. Eller kanske mycket.
Och så har vi ett annat ränteproxy fast åt andra hållet. Jag lägger in bankerna. Fortfarande fastigheter här och så är bankerna. Och det är, jag vet, det är inte bara räntorna som har dragit ner bankerna.
Nej.
Men det är ju en massa annat också. De har ju tusentals utmaningar givetvis.
Ja, de har ju...
Men här är ju värderingen å andra sidan låga.
Det här måste jag ju säga är ju lite intressant. Långsiktigt så är ju banker strukturellt i en kris.
Mm.
Men vi är inte där ännu. Det kommer att vara många år kvar med en mycket bra intjäning för våra traditionella...
Ja, och de måste under den här tiden... De vet ju det själva. De måste ju ändra sig, sin struktur.
De
också.
Kan ändra sig. Ja. De kan,
men det tar ju tid. Det är ju en oljetanker där.
Det är lite, ja, kanske en oljetanker är det nog vad det gäller Nordea. Men de andra har lite större möjligheter, tror jag.
Tror du det?
Ja, de är lite mindre. Och vi ser också att det vidtas rätt så stora åtgärder för att då på olika sätt anpassa sig till den nya verkligheten. Grundproblemet är ju dock förstås att AI, datorer, digitaliseringen och alla uppstickare som på olika sätt kommer med disruptiva affärsmodeller.
Ja, verkligen.
Det är besvärligt. Det som också, som man glömmer bort tycker jag, alltid när man pratar om de här bankerna. Jag träffade min gamla chef, bankdirektör från Handelsbanken tidigt 80-tal och vi satt och pratade lite. Och det som vi båda saknar lite grann, det är ju en ordentlig kris, för att då är ju de här uppstickarna borta. Här i de traditionella bankerna så finns det ju en kompetens kring hur man gör när man lånar ut pengar och hur man också driver in pengar.
Och det finns en rejäl uthållighet,
ja.
Eller?
Absolut, ja. Det finns en kompetens att klara av det där. Så att Vi har inte haft någon kris på länge. Och det är ju besvärligt. Men man måste titta lite här. Värderingar, det är ju lägligt. Mm. Det här är väl antagligen där alla hedgefonder blankar. Mm. Det är väl lite så.
Och jag tänker mig också att det är många som inte riktigt vågar gå in. För det är så mycket av det du nämner. Man kanske vill se ett resultat av någon penningtvättsnoten och sånt där innan man...
Det vill man ju absolut.
Det är ett antal våta filtar som ligger över sektorn. Och lågt värderat kan det ju vara länge.
Ja, Danske Bank är väl i en klass för sig. Sen kommer väl Swedbank på en god silverplats. Är SE-banken möjligen då på bronsplats? Ja, kanske. Men jag tror ju till att nej, det är inget problem. Okay. Alltså penningtvätt är lite äpplen och päron här. Det kan ju vara så att en bank har... Det slinker igenom penningtvätt och det i sig är ju inte brottet. Utan brottet är ju om man inte har någon förmåga att upptäcka det och identifiera och rapportera. Men det tycker jag väl Torjeby var rätt så tydlig med när han visade hur det här skedde redan mellan 2006 och 2008. Det är ju mer än 10 år sedan. Så någon måtta får det vara.
Någon måtta får det. Ja. Vi ska titta på en sista sektor vi lägger på här. Jag lägger på verkstad. Jättekort om det. Jag är förvånad att det har gått så himla starkt och... Atlas sticker verkligen ut i det här sammanhanget. Som jag har lite svårt att förstå varför värderingen ska vara så väldigt hög i just Atlas.
Jag tror förklaringen återfinns i att vi i USA nu kan notera att hälften av alla pengar som investeras är i form av olika indexprodukter.
Mm, okay.
Och på något sätt här har vi OMX30. Jag tror inte att 50% av OMX30 består av indexprodukter, men en stor del.
Mm.
Och då råkar ju Atlas hamna i vinnarhålet här.
Okay.
Verkstads-ETF-er.
Mm.
Ja, det är klart att Atlas Copco då, vårt högst värderade bolag, den intar ju en särställning här.
Mm.
Så att för att rubba den här värderingen, vilket kommer att ske, för den är ju för hög, så krävs det ju, återigen, det krävs ju någon form av förändrat beteende i ETF-marknaden. Det vill säga börsen måste gå ner lite. Då kommer den här få extra mycket styrka.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med några av dem. Du investerar mycket i stora bolag. Är det bara OMXS30 då? Eller typ?
Nej,
vad gäller Sverige?
Nej, det är det inte. Utan vad jag säger med stora bolag är väl egentligen allting som kommer för, vad ska vi säga, över 20-25 miljarder.
Okay. Vi ska titta på tre, kort om tre. Och det här är väl så kallade dogs. Mm. Det här är aktier som definitivt inte har hängt med börsen i år.
Nej.
Minst sagt. Och vi börjar med den här.
Oh,
här har vi Bioneer.
Mm.
Annars är just det här med säkerhet är ju extremt hett inom bilsäkerhet och den typen av...
Men det svalnade ju fullständigt. Här har vi ju en aktie som kostar 143 kronor idag.
Mm.
Och den hade ju då ett pris på över 500 kronor.
Mm.
Och det var ju fel förstås, 500 kronor. Men lika fel tror jag 143 kommer att visa sig vara. Varför då? Jo, därför att de gör ju rätt saker.
Ja.
Problemet är ju...
Man underskattar tiden. Har man inte underskattat hur lång tid det tar?
Man har nog delvis underskattat tiden. Men den är egentligen inte negativ. För det som kommer att ta längre tid, det är ju då level 5 och 4.
Ja.
Men level 1 och 2, där Vioneer har produkter framme och säljer. Och delvis 2 plus finns det något som heter också. Där har man också produkter. De är ju klara. Så vad bolaget nu håller på att ha ställt om sig till, det är ju att vi skjuter upp lite med forskning och utveckling kring de här allra mest avancerade systemen och fokuserar istället på att fortsätta och då implementera de här level 1, 2 och 2 plus produkterna. Det som är problemet lite grann är att man satte det här ett år för tid på börsen. Eller kanske 1,5. Och det hänger ihop med att den orderstock som finns i bolaget, den är ju då uppåt 20 miljarder dollar.
Mm.
Men vi slår av lite då, så säger vi att det är 16-17 miljarder dollar då. Det kanske finns lite luft i den orderboken.
Ja.
I förhållande till det här börsvärdet som är kanske 16-15 svenska miljarder. Vad är det för någonting där, den här orderboken? Jo, det är ju antaganden om försäljning i... Då bilmodeller som ännu inte har fullt ut börjat produceras. Men nu kommer de. Så att det som kommer att hända här nu de närmaste kvartalen. Det är att man kommer att få se att försäljningen börjar ta fart.
Ja.
Det är inte så att de inte säljer nu. De har ju en försäljning på 2 miljarder per kvartal. Men den kommer ju då att accelerera här i takt med. Och sen tycker jag är viktigt. Ja. Vilken är deras kund? Jo, det är Mercedes. Alla gubbar över 50 vill ha Mercedes. Det är inga dåliga grejer.
Nej.
Och man får inte sälja till Mercedes.
Och de har en bra, som du är inne på, de har bra portfölj, de är starka varumärken. Det här är ju liksom en...
Varför kan kursen bli så här låg? Ja. Skulle den ha blivit det om det här har varit ett svenskt bolag som man inte fick korta? Nej. Det här är ett amerikanskt bolag.
Ja.
Den är noterad, primärnoteringen är i USA. Mm. Jag frågade här bara för någon månad sedan, eftersom det finns statistik då, hur stor av boken är kortad?
Mm.
Det var då informationschefen jag fick träffa. Och då sa han att ja, det har de koll på. Det är mer än 10%.
Okay.
Så att det här kan bli en härlig short squeeze i, ska vi säga, mars 2020.
Mars. Jag skriver mars 2020.
Ja, men jag säger april då, så att det inte kommer
fel. Vi hedgar med april.
April. Du, vi har 220 kronor.
Vi lägger till en annan torsk, och den har vi egentligen pratat om. Du var inne på SE-banken som du tyckte har hanterat det här ganska bra. Torgeby har ju varit otroligt duktig vad gäller kommunikation, tycker jag. Har klarat sig relativt bättre också än
innan
många av bankerna.
Innan uppdraggranskning så hade ju då SE-banken klarat sig betydligt bättre.
Ja, var typ på plus när alla andra var ner.
Ja. Och varför blev det så här då? Jo, det är ju för att nu fick ju de komma med i samma gäng här. Vilket jag tror är helt fel. Uppdraggranskningsprogrammet var bra tv, men det var ju då långt ifrån korrekt. Vad vill jag ha sagt med det? SE-banken är inte som Danske Bank och Swedbank i det här fallet. De tog tag i det här 2006-2008. Vi kan ju göra parallellen till Danske Bank. Vad gjorde de? 2007 köpte de Sampo och insåg att här har vi en bra affärsidé. Men SE-banken tog tag i det här.
Mm.
Och man kan inte få böter för att någon har utnyttjat banken. Det man kan få böter för, det är om man inte har upptäckt och rapporterat det hela.
Okay.
Så att, och sen är bankens kundstruktur och bankens ledning. Det här är
bra.
Det här är bra skit, som du säger. Det här är banken.
Bra, ja. Jag tycker de har skött det väldigt bra.
Ja, så att här är Quesada Sverigefond toklart.
Och vi rundar av lite grann med Telia också. En klassisk gammal tråkig aktie.
Ja, den här ska jag ju tala om på fredag.
Men, du ska med ett konkurrerande mindre program.
Ett mindre program på fredag.
Då behöver du inte säga så mycket.
Nej,
vi hade PO häromdagen. Han har gjort samma sak. Så vi fick lite information där.
PO är mycket skicklig. Pratar han om Telia?
Nej. Ja, han har också börjat doppa tårna i Telia.
Han har doppat tårna. Han är lite försiktig.
Du har gått all in, du, eller?
Nej, det har jag inte gjort. 4% portföljvikt i Telia. Okay. Varför då? Ja, därför att det känns som att den är helt utbombad värderingen. Och nu händer det något. Äntligen.
Mm. Mm.
Kan då de här nya generalerna, och jag tror faktiskt det.
Du tror det?
Ja. Vi kan ju ta jämförelser. Alison Kirkby, hon kommer från Tele2. Ja. Om vi då gör en jämförelse med Tele2, då kan vi konstatera att Telia har ungefär 4 gånger så många medarbetare.
Mm.
Men de har också en lite större verksamhet sett till att de är i Baltikum. Och de har en del nät och annat som de håller på att pilla med.
Mm.
Men är 1 på 4. Vad händer om man gör 1 på 2 här?
Det skiner upp. Jag vet att du ska till en konkurrerande kanal här i veckan. Kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Men jag vill ha en sån här elevator pitch, one-liner på Saab. För du är ju Saab-mannen för många.
Ja.
Vi har fått bland annat från Amandus Melin på Twitter. Vad tycker han om Saab?
Mm.
Lite jojo.
Ja, eller
det är liksom
hopp kanske...
och förtvivlan. Jag tror att det har delvis att göra med hållbarhetsspåret. Mm. Att det är fonder som slänger ut det där.
Ja, Saab är ett kontroversiellt kanske namn då.
Mm.
Eftersom vi har... i en allt ökad grad börja titta på ESG-hållbarhet. Och då är det ju så att Saab defaultmässigt åker bort för det står vapen.
Mm.
Det är fel bransch.
Ja.
Det är samma fel bransch som Swedish Match som tillverkar snus. Och, hur ser
och betting och allt sånt där. Ja,
just det. Så att det är klart att det påverkar. Dock är det nog så att jag skulle nog säga att det har redan hänt vad det gäller Saab.
Mm.
Jag tror inte att det är så att säga accelererande problem hållbarhet med vad det gäller Saab. Det som däremot har legat bolaget i fatet men som kommer att vändas till något mycket positivt är ju då att man parallellt samtidigt ägnar sig åt att utveckla nya produkter i de 4 stora affärsområden.
Mm.
Det här har ju dragit enorma kostnader. Men nu är de inne i produktionsfas i samtliga 4.
Ja.
Så väntar man lite så har man en plus 400 kronors aktie här. Och det kommer också hända under 2020. Men där sätter jag november.
Nu ska vi se. Saab 400 spänn i november.
Ja.
Så en härlig short squeeze i Veoneer i april 2020.
Ja, jag måste ju få med Q1.
Du måste få med Q1. Ja. Vilken härlig 2020 vi har framför oss.
Vad gäller de här två bolagen?
Gäller de här två. Du, vad härligt att se dig.
Tack så mycket, Jesper.
Och du ser fantastiskt glad och tillfreds ut.
Vältränad.
Ja, det är alltid. Du, har en fantastisk jul och nyår. Så ses vi på andra sidan.
Tack, Jesper.
Kul att se dig. Och tack för att ni har tittat.
Tack.